vad jag skulle fortsätta med om Herren vill. Vi har pratat lite grann om att lära känna Jesus. Nu vill jag fortsätta med att lära känna sanningen. Jag vill att vi ska, jag har bett att läsa de här verserna. Det är ganska många verser, så det är bättre som får jobba lite. Det är psalm 51 och 6. Psalm 51 och 6. Om du vill skriva upp de här verserna så är det bra. Psalm 51, vers 6.
Från psalm 51, vers 6. Det är mot dig jag har syndat och gjort det som är ont i dina ögon. Du är rättfärdig när du talar. Du är ren när du dömer.
Ta nästa vers, bitte.
Se, i synd är jag född. Och i synd blev jag till i min moders liv.
Då är det en annan vers i sand. Det här händer alltid. Så var inte orolig.
Du vill ju ha sanning i mitt innersta.
Det är det.
Det är vers 8. Du vill ju ha sanning i mitt innersta. Lär mig då vishet i mitt hjärtas djup.
Han vill ha sanning i hjärtat, i innersta delen. Det är det Herren ser efter. Sanningen i den innersta delen. Och här kan vi ställa oss mot vägen och säga, Herre, förlåt. Förlåt, Herre. Det finns vissa områden jag har inte låtit ditt ljus skina. Men du vill ha sanning i hjärtedjupet. Att lära sig sanningen är närmare titt på Jesus som Guds mål och standard för den heliga andes arbete med oss. På något sätt så har jag Jesus i centrum. Alla tider, alla gånger. För jag vill att vi ska veta att egentligen finns det en center i det kristna livet. En sak som är centralt i de kristna. Och det finns bara en. Nu hoppar jag framåt lite grann. Jag ska komma tillbaka till det här. Men att det finns en som är det centrala. Och vi tänker, ja, det är mycket som är centralt för mig. Jag har många centrum, många som jag tycker är det viktigaste, så gott som. Men det stämmer inte. Jag ska stå på några tår här som jag brukar göra. Men finns bara en. På något sätt kan vi glömma allt annat. För det finns en son. Denna är min älskade son. Det centrala för oss och för fadern, det är sonen. Glöm aldrig det där. Var inte vilseledd till någonting annat som är viktigare. Kom aldrig ifrån sonen. Aldrig ifrån Jesus. Om du hör en undervisning, om du hör människorna prata som kristna, men de inte har Jesus. Så ofta man hör ett möte på tv:n. Och det är inte många gånger man hör Jesus nämnd. De nämnde inte ens hans namn. Men ändå har läggat dem ut en undervisning eller ett predikning. Men var är Jesus? I så mycket har de glömt det centrala. Så har man gått så vilse som man kan. Man kan inte komma längre bort än att ha förlorat Jesus. Att inte ha honom för det centrala. För det är det som Gud vill. Allting som han gör har Kristus som center. Det är så underbart. Egentligen är det kristna livet så enkelt. Vi har gjort det så svårt. Men egentligen är det kristna livet enkelt. Därför att det kristna livet, det är Kristus. Ingenting annat. Det är Kristus som är det centrala. Vad underbart. Jag behöver inte liksom vrida och vända och. Utan jag bara tittar på Jesus. Jag tittar på honom. Jag förblir med blicken på honom. Hela tiden. Ta aldrig blicken ifrån honom. Many loved ones and dear ones have lost their way. Det är många vänner, kära familjer som har tappat vägen. De har förlorat sin blick på Jesus. Sanningen, som jag har sagt förut, det är en person. Precis som den heliga ande är en person. Många tror att den heliga ande, han är en kraft. Han är kraftig eller stark, absolut. Men han är Gud. Den heliga ande är en person. Den tredje personen in the Godhead. Tredje. Den heliga ande är en person. Jesus är en person. Sanningen är en person. Som jag sa förra gången, Gud har inte skrivit en bok. Den här boken. Ja, han har skrivit den, men inte som en bok. Han har skrivit den här boken som sin son. Det är uppenbarelsen av en sak. Man ser det från början till slut. Det är uppenbarelsen av en person. Och den personen kan vi ha en relation med. Vi kan inte ha en relation med hans makt. Hans, vad han gör, vad han gjorde, hela det och allt det. Man kan inte ha en relation med en makt. Man kan inte ha en relation till helande. Man kan inte ha en relation på vad han gör. Vi har en relation till honom. Bara till honom. Oh, vad underbart. Vad underbart att vi kan ha en relation med Guds son. Inte med saker. De kan vara underbara saker. Underbart vad Herren gör. Men du kan inte ha en relation till vad han gör. Din relation är till honom. Till honom. Förlora aldrig visionen om honom. Never lose sight of Jesus. Never lose your vision of him. It's easy today. There are so many. Men så mycket annat. Som vill dra oss. Bra saker ibland. Men om det drar oss ifrån Jesus. Då har vi missat någonting. Egentligen har vi missat allt. För han är det centrala. Okej. Den heliga ande då. Sanningens ande. Leder oss in i hela sanningen. Hela av vad Jesus är. Och som jag sa förut. Om vi lever inte i den heliga ande. Om vi låter inte den heliga ande levande gör Kristus, så kommer vi i slutändan att missa målet. Vi slutar med att vara i en overklighet. Det är anden som uppenbarar Jesus. Det är inte en människa, det är inte en bra talare. Nej, det är den heliga ande som leder oss och som gör Jesus levande. Kom ihåg det där. Vi läser en vers till, eller ett par verser kanske. Johannes 16. Johannes 16. Och vers 13 och 14. Johannes 16, vers 13 och 14. Jag får be om ursäkt om jag går över till engelska ibland. Det är mycket lättare för mig att predika på engelska. Så jag måste verkligen försöka med svenska. Okej, Johannes 16 och vers 13 och 14. Bitte.
Men när han kommer, sanningens ande, då ska han föra er in i hela sanningen. Ty han ska inte tala av sig själv, utan allt det han hör ska han tala. Och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig. Ty av det som är mitt ska han ta och förkunna för er.
Halleluja. Sanningens ande ska leda oss in i uppenbarelsen av Kristus. Den heliga ande, inte pastorn eller äldste eller vem som helst. Den heliga ande. Och om vi talar utan en smörjelse av den heliga ande, då blir det inte den heliga ande som för fram en uppenbarelse av Kristus. Det här måste vi förstå. Och när vi kommer samman, vi har en längtan att möta Jesus mer än någonting annat. Det här är Guds hus. Det här är det som Jesus bygger. Det här är det som tillfredsställer hans hjärta. Det är den heliga ande som verkar mitt ibland oss, i varje hjärta, i varje liv. Glöm aldrig att vi kommer med en längtan att vara fylld av den heliga ande och få uppenbarelsen av sonen. För det är det som den heliga ande gör. Jag tycker om det här med den heliga ande. Han talar inte av sig själv, utan han talar utifrån vad han har hört. Vilken ödmjukhet. Jesus, när han kom dels för att uppenbara fadern. Jesus kom för att uppenbara sonen. Och han talar, han säger bara det som Gud vill att han ska säga. Han talar inte utifrån sig själv. Vilken ödmjukhet. Den heliga ande är fullkomligt ödmjuk. Han pratar inte om sig själv, utan han talar om Jesus. Han ska förhärliga mig. Det enda den heliga ande förhärliga. Det finns ledare, finns apostlar och profeter och allt det där, som vill som vill att de ska se honom. De vill bli förhärligad. De står där mitt i bland tusentals och vill bli förhärligad. Här kommer han. Jag minns, jag ska inte säga vem det var och hur det hände och var det hände. Men vi var på ett möte för många år sedan, Anna och jag. Och ja, det var ganska fullsatt. Och jag visste inte vem ledaren var. Men det kom en man som gick upp för gången fram till talarstolen. Och jag visste att han ville få äran. Han vill vara sedd. Han vill vara förhärligad. Här kommer ledaren. Här kommer den mäktiga mannen. Och jag sa till Ann, det här stämmer inte. Vänner, vi måste vara klar i anden. Vi måste be Herren om en klarhet i den heliga anden. Inte så att vi inte älskar de här personerna. Det gör vi. Men vi måste vara mycket klar över. Det var en annan pingstförsamling för många år sedan. Vi kände pastorn. Han var väldigt fin. Han var profetisk också. Men det kom en broder in i församlingen. Han hade en annan. Han hade sin egen, vad heter det? Han ville göra sin egen race. Han gjorde det. Jag sa, det här kommer att vara förskräckligt. För han lever sitt eget liv. Han är fullt av köttet. Nu kommer det att vara hemskt i församlingen. Och det var precis det som hände. Pastorn blev så nedtyckt. Nedtryckt. I slutändan så behövde han lämna församlingen. Och han tog ett vanligt arbete. Därför att han blev förstörd av det som den här mannen kom med in i församlingen. Det är farligt. Vi måste lära känna igen fienden när han kommer. Han är klädd som en bra ledare. Han är klädd som någonting som man förhärligar, man lyssnar till, man ser upp till honom. Men var vaken. Känn skillnaden emellan köttet och anden. Det är någonting som vi måste be Herren om. En klarhet i anden. En känsla. En andlig känning. Det här stämmer inte. Jag vet inte kanske vad det är. Men jag vet inom mig att det är någonting som inte stämmer i den här brodern eller den här systern. Låt oss vara på det klara över det. Låt oss behålla en kärleksfull hjärta. För om vi håller någonting emot dem och blir oförlåtande, då är vi i samma problem. Nej, utan vi ska älska, men vi ska tala sanningen också. Ja, då fortsätter vi. Han ska förhärliga mig. Okej. Nu kommer jag till någonting som vi har redan sagt lite grann. Men i undervisning, det tål att gå över det någon eller några gånger. Jag kommer ihåg en pastor för många år sedan. Han sa, jag predikade en predikan. Jag höll en predikan. Och det här var mycket, mycket viktig predikan. Och så talade samma predikan följande söndag. Och följande söndag. Och en hel månad tog han samma undervisning. Han gjorde det för en annan månad. Han gjorde det för tredje månaden. Han talade precis, han hade precis samma budskap. Efter, jag tror det var tre månader, så kom min syster upp till honom. Och hon sa till honom, nu, sa han, sa hon, nu förstår jag vad du menar. Ljuset gick upp efter 3 månader. Han undervisade samma budskap i 3 månader. Sen så kan i den heliga ande vad det var frågan om. Och jag menar inte att vi ska hålla på 3 månader. Då. För då kommer ni inte tillbaka förstås. Jag måste vara lite visligt. Men ibland, alltså det tål att fortsätta det som Herren vill. Även om ni kommer inte att tycka om mig efter det. Men jag ska försöka lova er, jag ska inte göra något sånt. Men... som jag sa, vi som kristna människor har någonting som är centralt för det kristna livet. Det finns någonting som heter dopet i vatten. Och för länge, länge sedan så var dopet det centrala. De hade aldrig hört talas om den. Att bli döpt i vatten. Sen fick vi baptistkyrkor. Och baptism. Det var det viktiga. De hade aldrig sett det förut. Och det blev det viktigaste. Likadant med andedop. Jag kommer ihåg att när jag var yngre. Mycket yngre. Så och var i ett sammanhang där vi längtade efter andedop. Vi gick överallt för att bli andedöpt. Och på den tiden så kom de upp till en, la händerna på dem och började skaka. Alltså det var anden som kom över dem, sa de. Man blev skakad överallt. Man hade sån längtan. Och de skakade och skakade en, om man säger så. Men ingenting hjälpte. Jag var inte andedöpt efter allt det skakande. Men det kom en dag då jag mötte Jesus här i Sverige. Mitt liv blev förvandlat. För jag mötte honom. Jag mötte honom genom en pastor. Det var inte vad han sa. Utan det var vem han var. Inte vad han sa. För jag förstod mycket lite svenska. Men det var vem han var. Det står om Jesus att han talade sanningen. Men det är faktiskt så att han kom igenom. Därför att han var sanningen. Det var inte först och främst vad han sa. Utan han var. Och det är det som Gud gör i våra liv. Han förvandlar oss. Så att vi är. Inte att vi gör. Utan att vi är. Det är det som talar till människor. Inte att jag har kraft och allt det här mäktiga saker. Utan det är vem jag är. Det var det som Jesus var. Och det var det som kom igenom. Vem han var. Andedopet, ja, det blev det verkliga centrala. Sen har vi att tala i tungor och andens gåvor. Och jag skulle säga att de där är det centrala i mångas liv. Andliga nådegåvorna, jag måste ha dem. Jag måste ha dem. De är viktigare än Jesus. Jag måste ha dem här. Alltså har jag det här längtan som är större än längtan efter Jesus, Då har jag gått fel. Då har jag gått fel. Jag sa att jag skulle trampa på någons tår. För de här är känsliga saker. Mycket känsliga. De är karismatiska församlingar som talar högt i tungor, som profeterar, och ofta använder de en annan röst. Har ni hört rösten? Alltså, vi kan vara i ett sammanhang och här kommer en broder in. Han pratar vanligt svenska, vanligt. Precis som om han är hemma och han pratar. Men när han ber, så använder han en annan röst. Tungor. Andens nådegåvor. De är viktiga. Mycket, mycket viktiga. Men de är inte det allra viktigaste. För faren sa inte, denna är mina, hur ska jag säga, denna är min älskade son. Han sa inte, dessa är mina älskade nådegåvorna. Han sa det bara över en person. Denna. Inte andens nådegåvorna. Inte ens anden. Han sa, denna är min älskade son. Han är det centrala. Och jag vet att jag har sagt det. Och jag kommer att säga det gång på gång. Om Herren leder så. För vi behöver, vänner, med allt som sker i kristendomen idag, måste vi inte förstå här, men förstå genom att vi har mött Kristus. Och vad som händer när man möter Kristus. Gaithertree, de tänker, I met him. Hur går det? Jag frågar bitte, för jag vet att hon lyssnar till. He touched me. He touched me. And all the joy that filled my soul. Something happened. Sjunger om. Something happened. Jag vet inte ens vad det var, men something happened. Och nu jag vet. Han rörde vid mig. Och helade mig. Gjorde mig. Heal. He touched me. Then that's what we need. We don't need först av allt mer huvudkunskap om honom. Vi behöver möta honom. Vi behöver honom, inte bara huvudkunskap. Det är så många församlingar. De allra flesta skulle jag kunna påstå har huvudfullt med sanning. Fullt med kunskap om Jesus. Men de har aldrig mött honom. För den dag man möter honom. Den dag blir man helt förvandlad. Någonting hände. Something happened. Och nu jag vet. Han rörde vid mig. Det låter mycket bättre på engelska. Men he touched me. Han rörde vid mig. Och gjorde mig hel. Vänner. Det är honom vi behöver. Det är honom som Fadern har gett sitt okej. Angående. Denna är min älskade son. Sen har vi tro. Tro är viktig. Eller hur? Tro är viktigt. Men det är inte det viktigaste. Nu ser ni lite fundersam ut. Vad säger han nu? Alltså, det kan inte vara det viktigaste. Det finns bara ett som är det viktigaste. Eller har jag fel? Är tro viktigare än den viktigaste? Nej. Det finns bara en som är det viktigaste. Inte ens andens nådegåvor. Inte heller tro. Inte, vi har haft tillräckligt med trons rörelse. Med tros undervisning. Tro på tro. Jag tror på min tro. Vi har haft tillräckligt av det här. Det är om du inte tror. Ja, du får. Ja. Ja, jag vet nu jag ska uttrycka det här. Men jag vet. Vi hade vänner, mycket nära vänner för många år sedan. Och de hamnade i trons rörelse. Och de hade tro på tro. Har du tro så ska du göra under. Du ska göra precis vad som helst. Har du tro? Tro alltså är det viktigaste. Har du tro? Det blev så hemskt att det var en syster som var gravid. Hon skulle ha före ett barn. Men hon förlorade barnet. Hon var helt förkrossad. Och vet ni vad som hände? Den syster och bror som vi kände så väl. De hade kommit in i trosrörelsen. Och de trodde att om du tror så ska det fungera. Om du inte tror så det kommer inte att fungera. När hon förlorade sitt barn. De sa till henne, du hade inte tillräckligt tro, annars hade det här aldrig skett. Ni kan förstå hennes hjärta som brast när de sa det. Hade du haft tro, så hade inte det här skett. Tros rörelse, vänner. Det är ingenting som jag vill vara en del av. Jag ska inte gå in i mer i det. Men det är tillräckligt att jag säger det. Vad är viktigast? Tro eller sonen? Tro har fyllt kristendomen idag. Men de har gått vilse. De har missat denna är min älskade son. I honom har jag mitt behag. Inte i en tro, nej. Inte i en stark ledare, nej. Utan min son. Min son. Jesus Kristus, sonen som lämnade allt. Sonen som gav allt. Varför gav han allt? Därför att det var faderns vilja. Det var faderns vilja att han skulle ge allt för oss. Jesus när han kom och dog, han tillfredsställde fadern. Han tillfredsställde faderns längtan. Att det skulle bli en familj. En hel familj. Det var faderns längtan. Och fadern och Jesus. De kom tillsammans överens. Vad som skulle ske. Och han var villig. Att göra det beslut. Det var inte människorna som dödade honom. Han gav sitt eget liv. Han var villig att dö genom ett beslut som kom ifrån Faderns hjärta, Faderns kärlek. Och det var samma kärlek, ja, som Jesus själv hade. Men det kom ifrån Fadern. Det var Faderns vilja. Så är min vilja. En annan, det är helighet, helgelse. Vi kan ta helighet, vi kan ta helgelse som är absolut underbara. Och det är det som Herren vill. Men om vi tar det som en undervisning, om vi tar det som någonting som jag måste göra någonting åt, jag måste bli helgad. Kom ihåg en vers. Första Korinthierbrevet 1:30. Jesus är min visdom. Inte mänsklig visdom. Nu är det andlig visdom. Jesus är min visdom. Jesus är min rättfärdighet. Kom ihåg att jag undervisade om rättfärdighet i Estland, tror jag det var, en gång. Och jag sa det här, att Jesus, han gav mig inte rättfärdighet. Han är min rättfärdighet. Han ger inte mig på det här sättet. Här, Colin, här har du lite mer rättfärdighet, du behöver det. Här har du mer rättfärdighet. Och ibland så tror vi att det sker på det sättet. Han ger mig mer rättfärdighet, därför jag behöver det. Han ger inte dig på det sättet. Han ger dig på det här sättet. Han är. Det är inte så att han ger, utan han är. Och därför att han bor i mig är jag rättfärdig. Därför han, Herren, är min rättfärdighet. Halleluja. Han är. Helgelse. Det står i samma vers. Han är min helgelse. Kan jag därför göra någonting åt det? Kan jag bli mer helgad? Genom att göra saker. Och gör mig helgad. Nej, det kan jag inte. Jesus är min helgelse. Och den heliga ande verkar i våra liv. För att få fram, för att skapa denna helgelse. Som är Jesus. Om du försöker vara mer helgad. Då påstår jag att du är i köttet. Nej, vi vill inte leva i köttet. Vi vill inte vara i köttet. Men det är lättare att vara i köttet, som du vet. Mycket lättare. Han är min helgelse. Och den heliga ande skapar den helgelse i mig. Den helgelse som Jesus Kristus. Han är. Han ger inte, han är. Oh, halleluja. Vilken frihet, vänner. Jesus själv är min rättfärdighet. Jesus själv är min helgelse. Jesus själv är min, vad står det på svenska? Redemption på engelska. Har du versen där, Betta?
Återlösning.
Han är.
Ni är i Kristus Jesus, som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning.
Återlösning. Han har återlöst oss. Jesus. Han har frigjort oss till en relation med Fadern och med Sonen. Halleluja. Han har återlöst oss. Han har tagit bort. Han har betalat priset. Han har tagit bort det som var emellan oss och Gud. Han har återlöst oss. Här har du priset. Priset var mitt liv. Den har jag betalat. Du är återlöst. Min son, min dotter. Alltså, Jesus själv är min återlösning. Jesus själv är min helgelse. Jesus själv är min rättfärdighet. Jesus själv är min visdom. Halleluja. Men du behöver mer visdom. Och ingen av oss förstår jag behöver mer av det. Det var det jag som behövde det. Ofta så ber jag Herre, Fader, du vet hur ovis jag är. Och jag vet i mycket är jag mycket ovis. Det var det jag som är ovis. Men problemet är, när jag ber, jag ber, Fader, jag behöver visdom. Ge mig visdom. Ge mig visdom, Fader, jag behöver det. Han säger nej. Jag ger dig inte visdom. Jag är din visdom. Jag behöver mer av honom. Han är min visdom. Säg Jesus, fyll mig mer med dig själv. Fyll mig mer. Inte fyll mig med visdom. Fyll mig mer med dig själv. För du är min visdom. Rättfärdighet, far, jag behöver mer rättfärdighet. Jag behöver mer tålamod. Är det någon som har sagt till henne, jag behöver mer tålamod? Jo, jag gjorde det också. Han sa, det första han gjorde, det var det här, att prövningar får fram tålamod. Vill du ha mer tålamod så kommer Herren att ordna saker och ting så att du måste ha mer tålamod. Han fixar omständigheterna, problem, svåra saker så att du ska bli fylld med tålamod. Amen. Men vi ber om tålamod. Vi säger, Herre, ge mig tålamod. Jag har att välja. Vill du ha problem, svårigheter, hemska saker ibland kan det vara. Vill du ha det? Eller vill du ha mer av mig? Och jag ser det som är centralt för många kristna i det kristna livet. Men egentligen ska inte vara det centrala. Men många har någonting som är centralt. Vissa har det här, andra har det där. Men olika center. Men det finns bara en. Det är många som tycker det är väldigt viktigt med det samfundet man är med i. Ett samfund är bättre än det andra. Eller hur? Jag vet vad jag tänker på samfund, men jag ska inte säga det. Ledarskap. Det kan vara det centrala i det kristna livet. Jag är för Paulus. Jag är för Apollos. Jag är för han och han och han och han. Alltså, personen var det viktigaste. Personen var det centrala. Nej. Aldrig. Ekumenism. Det första gången som jag var det? Heter det ekumenism?
Ekumenik.
Ekumenik.
Ja.
Tack. Nu har jag lärt mig någonting. Så fort nästan jag hörde om ekumenik och förstod ungefär vad de menade, då sa jag, jag tror det var till Bitte, att det här är en andra värld. Det här är en ond andra värld. Jag visste inte att det hade börjat i katolska kyrkan. Och jag visste inte ens att det var meningen att de förlorade fåren, det vill säga oss, skulle föras tillbaka till katolska kyrkan. Det är vad det går ut på. Ekumenik. Det är ingen välsignelse alls med det. Alltså, vi som är född på nytt i Kristus har samma ande. Vi är redan ett. Vi kan inte skapa enhet. Antingen är vi ett eller är vi inte ett. Om Kristus bor här inom mig, då är jag ett med dig. Halleluja, så enkelt är det. Det som vi kan göra, det är att vi kan påverka den enhet. Om jag skulle komma upp till någon av er och säga, ja, var det elak alltså, antingen i handling eller med ord, då kan jag förstöra den enhet. Jag tar inte bort den verkliga enhet, för den finns i Kristus. Men jag kan påverka det så att det ser inte riktigt så ett. För jag är emot dig och du är emot mig. Och han skulle inte ha gjort sig och jag kan aldrig förlåta honom. Allt det där, det ser inte ut som jag är ett med dig. Men sanningen är vi i Kristus, då är vi redan ett i anden. Och det får vi aldrig glömma. Vi är redan, ingenting vi kan skapa. Ingenting vi kan förlora. Om jag går emot dig och allt det här, jag tycker inte om det längre. Du skulle aldrig ha gjort det. Alltså, det tar inte bort min enhet. Jag kan inte förlora min enhet med dig om jag pratar illa om dig. För vi är fortfarande i Kristus. Eller hur? Och vår enhet är i Kristus. Det är det vår enhet är. Så vi kan påverka enhet så att det ser inte ut som enhet, men i Kristus är det så. Men vi är fortfarande ett i anden. Låt oss alltid komma ihåg det där. Jag vet inte hur jag ska uttrycka det på svenska. Men vi kan inte få enhet och förlora enhet. Vi har aldrig skapat det. Vi kommer aldrig att förlora det. Det är för att det är i Kristus. Kommer en dag där vi lämnar Kristus, då är en annan sak. Men är vi i Kristus, då är vi ett i anden. Vi behöver inte försöka lära oss vad vi måste göra för att bli ett. Okej, jag pratar till dem som vet. Så det kan vi fortsätta. Ja, alltså det finns så många, så mycket som är det centrala. Aktiviteter kan vara det centrala. Man kan vara, ha någonting som man tycker är fantastiskt och jag ger mig själv till det helt och hållet och hela min vision och längtan är det här. Det brinner för det här. Men aktiviteter, det är det centrala i många församlingar, skulle jag kunna säga. Vi har det här i församlingen, vi har det där aktivitet, vi har det där aktivitet, och egentligen är det församlingen. Vi har A, B, C, D, E, F, G, och det har vi i församlingen. Nej, det har vi missat det. Det är inte aktiviteter. Det kan vara mänskliga behov. Jag kommer ihåg någonting som någon sa att David Wilkerson upplevde när han kom till vad var det? Staden?
New York.
Ja, New York. Tack, Bitte. Han, det fanns så mycket behov där i New York. Så mycket. Han visste inte vad han skulle göra. För att möta det här behov, det där behov. Men till sist när han var i slut, skulle jag kunna säga, Herren talade till honom: David, du ska inte vara led av mänskliga behov. Det finns för mycket behov. Du kan inte möta allting. David, vad du gör, det är att följa mig. Försök inte att springa hit och dit och överallt och möta alla behov. Nej. Följ mig. Det är det som är det viktiga. Följ mig. Så mänskliga behov är inte det centrala heller. Ja, det finns mycket man kan säga. Men Guds center är Kristus. Om du håller på att skriva ner verser, du kan skriva ner Kolosserbrevet 1:15-20. Kolosserbrevet 1:15-20. Och sen Kolosserbrevet 2:2-3. Kolosserbrevet 2:2-3. Vi hinner inte gå in i det där ännu mer. Men Gud själv har ett centralt och bara ett. Och det är Kristus själv som är Faderns center. Det centrala för Fadern, det är Kristus. Okej, vi fortsätter. I det här att lära sig sanningen behöver vi se och lära oss en sann grund. A true foundation. Vi måste ha en sann grund. Vi kan titta på första Korinthierbrevet. Jag sa till Bitte att det blev mycket bibelläsning, och nu vet hon vad jag menar. Första Korinthierbrevet 3:10-15. Första Korinthierbrevet 3:10-15. Bitte, kan du läsa det där också igen? Tack.
Efter den nåd som Gud gav mig har jag som en kunnig byggmästare lagt grunden, och en annan bygger nu på den. Men var och en bör se till hur han bygger. Ty någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus. Om någon bygger på den grunden med guld, silver och dyrbara stenar, eller med trä, hö och halm, så ska det visa sig vad var och en har byggt. Den dagen kommer att visa det, eftersom den uppenbaras i eld. Och hur vars och ens verk är, skall elden pröva. Om det verk någon har byggt består provet, skall han få lön. Men om hans verk bränns upp, skall han gå miste om lönen. Själv skall han dock bli frälst, men som genom eld.
Det finns bara en grund, och det är en person. Glöm aldrig, grunden är en person. Det är Jesus och ingenting annat. Men på den grunden ska någonting byggas. Det finns mycket byggande här i stan. Varenda liten gräsplätt. Det ser nästan ut så, varenda liten gräsplätt. Det som var grön är inte längre grön. Det som var grön är inte längre grön. Men alltså, de börjar med grund. Och sen byggs huset. Paulus säger att grunden är Kristus. Men varför finns det en grund? En grund är till för att bygga någonting uppe på det. Det är ingen som bara bygger en grund och nu är det klart. Nu har vi fått grunden. Nej, det finns en anledning att vi har en grund. Och det är att någonting kommer att byggas på den grund. Vad är Kristus? Han är grunden. Vad gör den heliga ande? Det är han som bygger huset. Alltså vi har det här bild som Jesus gav om ett hus som byggdes på en klippa. Ett annat hus som byggdes på sand. Vad innebär det? Ett hus som byggs på klippan. Alltså klippan är grunden. Och det som byggs på klippan, det är huset. Men huset kan byggas på två sätt. Huset kan antingen byggas av mig själv, eller det kan byggas av någon annan. Och den någon annan är den heliga ande som gör det genom oss. Och här har vi grunden. Och någonting byggs på den grunden som Paulus visar oss. Alltså, det som byggs av anden är det som blir kvar. När vind och storm och allting blåser, klippan är kvar. Varför det? Den byggdes av den heliga ande. Genom dig och genom mig, men genom den heliga ande. Den som byggde av sig själv, han byggde upp huset och tyckte det var jättefint. Det var jättefint att titta på, men när stormen kom, då var det ingenting att tycka är bra längre. Därför att den föll platt på marken, fanns inget hus kvar ens när stormen kom. Varför det? Jo, därför att den byggdes av människohänder. Huset som var kvar, den byggdes av anden. Huset som föll, den byggdes av människohänder. Av egen kraft. Och det är som Paulus menar. Se till att ni bygger huset på rätt sätt. Annars kommer den att falla. Den kan bara byggas på den heliga med den heliga ande. Det är han som bygger. Och vi får vara redskap. Av nåd har han valt att använda oss i byggandet. Det är nåd. Nåd över nåd, som någon sa. Den heliga ande, om jag säger på det här sättet, han är trofast helt och fullt. Han är trofast när det gäller oss. Han är trofast i vad han gör i våra liv, hur han bygger genom oss. Han är trofast. Men mer än det, han är trofast. Han är trogen sonen. Han är trogen sonen. Han vet vad sonen vill. Sonen vet vad han vill med våra liv, genom våra liv, hur vi ska bygga. Han vet allt om oss. Och den heliga ande, när han vet vad Fadern eller vad Jesus vill, så är han trogen Jesus. Han förbereder, han agerar, han förändrar, han gör allt i mig genom den heliga ande. Därför att den heliga ande vill att mitt liv ska likna Jesus mer och mer. Det är den heliga ande. Jag tycker det är underbart att veta att den heliga ande är så trofast till Jesus. Är så trogen honom. Han ser vad Jesus vill ha. Hur han vill ha mig. Och den heliga ande goes to work. Och förändrar mig till Jesu avbild. Det är underbart. Han är trogen, vänner. Trogen Jesus. Alltså den heliga ande som arbetar med oss. Vi måste vara, eller vi måste gensvara helt och hållet till vad den heliga ande gör. Helt och hållet måste vi gensvara till den heliga ande vad han vill. Vi kan inte säga, ja men det här går bra, jag håller med här, jag följer dig, jag ger mitt liv till dig, jag lägger ner allting, mina tankar och vilja och allting, jag lägger ner allt jag vill, men till 95%, det andra lilla, jag är inte säker. Och du kanske inte behöver bearbeta det där. Det kan jag ha kvar. Men vi kan inte vara så. Vi kan inte vara så. Vi måste vara helt och hållet. Helt och hållet. Gensvara den heliga ande helt och hållet. Vi måste vara flexibla. Adjustable på engelska. Flexibla. Det vill säga, vi måste följa den heliga ande och inte följa en rutin. Vi måste följa den heliga ande och inte följa ett form. Vi måste följa den heliga ande och lämna allt som inte är den heliga ande. Hänger ni med? Bitte, kan du läsa igen fjärde Moseboken, kapitel 21. Fjärde Moseboken, kapitel 21, från vers 5 till 9. Fjärde Moseboken, kapitel 21, från vers 5 till vers 9.
Och folket talade mot Gud och mot Mose och sa: varför har ni fört oss upp ur Egypten så att vi måste dö i öknen? Här finns ju varken bröd eller vatten, och vår själ avskyr den eländiga mat vi får. Då sände Herren giftiga ormar ibland folket, och de bet folket, och många i Israel dog. Då kom folket till Mose och sa: vi har syndat genom att vi talade mot Herren och mot dig. Be till Herren att han tar bort dessa ormar från oss. Och Mose bad för folket. Herren sa till Mose: gör dig en orm och sätt upp den på en påle. Den som har blivit ormbiten och ser på den ska leva. Mose gjorde då en kopparorm och satte upp den på en påle. Om någon blev biten av en orm, fäste han blicken på kopparormen och fick leva.
Den här berättelsen kan vi säkert. Men alltså, vad Gud sa det när de hade syndat emot Gud, också emot Mose? Vad Gud sa att: gör en kopparorm och sätt den högst upp på en påle. Heter det påle, tror jag. Ja. När ni tittar upp, när ni blir biten av ormarna i läget, se upp på ormen på pålen, och då blir ni helad. Och så händer det. Vilket verk av Gud. När de syndade, så kom Gud med helande. Genom att de tittade på. Det är en bild på korset också. Genom den tittade på, så blev de helade. En efter den andra. De följde Gud. De gjorde vad Gud sa. Det här var Guds verk. Det här var andens verk. De följde anden, kan man säga. Men om vi läser i, vad ska vi säga, i andra konungaboken. Andra konungaboken, kapitel 18. Andra konungaboken, kapitel 18 och vers 4. Andra konungaboken 18, vers 4.
Han avskaffade offerhöjderna, slog sönder stoderna och högg ner aseran. Vidare krossade han den kopparorm som Mose hade gjort. Ända till denna tid hade nämligen Israels barn tänt offereld åt den, och man kallade honom Nehustan.
Här ser vi lite mer vad som hände. De följde vad Gud vill. De såg upp till kopparormen och de blev helade. Underbart Guds verk. De följde anden och de gjorde precis vad Gud sa. Men det var just för den tiden att de behövde koppa ormen. De behövde inte koppa ormen längre. Men det var många, många år senare. Vem var det? Var det kung Ahaz? Vet du vad de höll på med? Flera år, många år efteråt. De höll på tillbea samma kopparorm. De böjde sig ner och de tillbad kopparormen. Vad var det för fel? Alltså den här kopparormen, som jag sa, behövdes under en tid. Men efteråt så var det färdigt med kopparormen. Det skulle ha varit färdigt. Men de höll på att tillbea denna sak som Gud hade sagt. Nu kan du sluta med det. Jag behöver det inte längre. Ni behöver det inte längre. Vad som händer ofta är att den heliga ande gör ett verk. Den heliga ande gör någonting som är underbart. Och alla är med. Men problemet är att om man går längre fram lite grann, man sitter fast i det som den heliga ande gjorde istället för att gå vidare med den heliga ande, för han är alltid i rörelse. Den heliga ande är alltid i rörelse. Han gör inte samma saker år efter år efter år. Ibland tror vi att, ja, han, som Jesus, han helade människorna inte genom att lägga händerna på dem varje gång. Jesus helade inte genom att varje gång bara tala ordet. Alltså, det var olika sätt som Jesus under helade. Den heliga ande går vidare. Han kom tillbaka till Jesus, absolut. Men vad vi gör, vi går ifrån den heliga ande till vårt eget arbete. Det som var född av anden är inte längre född av anden. Den är född av dig eller mig. Så är det ofta. Kom ihåg att den heliga ande är alltid i rörelse. Den heliga ande står alltid still. Han går vidare, men vi står stilla. Vi tänker, åh, vad underbart den heliga ande gjorde. Han kom med en slags väckelse och vi är med. Men vi märker inte när den heliga ande har gått vidare. Och vi är kvar med vad han gjorde. Vi är kvar med vad den heliga ande gjorde. Vi är kvar med en form eller en rutin. Men vi har tappat den heliga ande, för han har gått vidare. Om ni förstår vad jag menar. Men vad står det här? Det står att vi måste vara flexibla. Alltså han ska få göra precis vad han vill. Och vi måste vara flexibla. Går den heliga ande vidare, så måste vi gå vidare med den heliga ande. Är ni med? Nej, ni är inte riktigt med. Alltså, om vi förstår att Gud är alltid på språng. Den helige ande är alltid på väg. Han fortsätter. Hänger ni med? Men vi hänger kvar. Vi säger det här var underbart. Vi vill inte förlora det här. Så vi håller tag i. Vi kan inte förlora det här. Som den helige ande gör. Och jag vill bara säga. Följ den helige ande. Inte en form. Inte en rutin. Följ den helige ande. Vad är roligt. Ja. Okay. Men det här är väldigt viktigt, vänner. Det är mycket viktigt. För många har varit kvar i en form. När anden gick vidare. Vi måste hålla oss till den helige ande. Okay. Hålla oss inte till den formen. Vad den helige ande gjorde. Följ den helige ande som han är, vad han gör, när han gör det. Följ honom. Nu tror jag ni förstår. Det sista som jag vill säga, och nu vet jag vad tiden är. Formbar. Vi måste vara helt formbar. När den helige ande förvandlar oss till Kristi avbild. Vi måste bara vara formbara. Tänk i Jeremia 18, första verserna. Om, vad heter han nu? Han som krukbakaren, så heter han. Jeremia gick ner till krukmakarens hus. Det är Jeremia. Om jag kan se. Jeremia 18 från vers 1. Då kan ni läsa vidare. Jeremia 18 vers 1 och så vidare en del verser där. Han kom ner till krukmakarens hus. Och han såg hur krukmakaren höll på med en skäl. Den var på drejskivan, förstår. Och Jeremia såg hur den här skälen, det börjar bli förstörd. Det finns två anledningar att vi kan vara förstörd. När anden bearbetar oss, arbetar med oss. För det första, när vi är på den där drejskivan. Och vi som är lera är i den heliga andens händer. Han vill förvandla oss. Men det finns hårda bitar inom oss. Leran är inte riktigt formbar. Det finns hårda bitar kvar. Så vad helige ande gör, han trycker hårt på de här hårda bitar. För att få dem mjuk. Men ofta kan han inte göra det. Och så blir själet förstörd. Den andra är det här. Om inte den lerbiten är mitt i eller mitt på drejskivan. Alldeles i mitten så kommer det växa lite sidledes och så kommer den att ramla. Det blir ingen själ av det hela. Alltså vi är på den drejskivan. Vi håller på att bearbetas av krukmakaren. Vi sitter där. Och vad han gör när han inte kan göra de där hårda bitar mjuka, då tar han en annan lerbit. och han sätter den på dreskivan precis i mitten. Herren måste ta bort de där hårda bitar. Om han inte kan, så formar han oss till ett annat själ. Det själet måste sitta mitt i dreskivan, annars kommer det att bli förstört. Vi måste bli formbara, så att han kan göra vad han vill. Vi måste bli fri ifrån de hårda bitar. Och vi måste vara mitt i Guds händer. När vi ligger där eller sitter där på drejskivan, vi måste vara i Guds händer i mitten. Är vi inte i hans vilja, om vi inte är i mitten av hans vilja, så kommer vi att växa sidledes. Det blir ingen bra själ. Hänger ni med? Så är det. Gud vill att vi ska vara formbara, så att han får göra precis vad han vill med våra liv. Halleluja. Ja, jag tror jag stannar där faktiskt. Jag hade tänkt prata mer om det, men det får bli en annan gång. Om det blir. Vill ni ha en annan gång?
Ja.
Okej. Okay. Då fortsätter vi inte ikväll, men vi fortsätter nästa gång.